A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ann-Katrin Kådan.
Och mig, Ida Björnstjärna.
Och idag ska vi prata vätsketerapi med Johan Björby. Johan är specialist och överläkare i anestesi och intensivvård. Han är även studierektor för AT i Skövde och magister i medicinsk pedagogik. Så alla förutsättningar finns för att vi ska kunna reda ut det här en gång för alla. Varmt välkomna!
Johan, kan du inte berätta hur det kommer sig att du valde att bli läkare?
Jag läste natur och gick ut med natur, men jag tyckte väl att humanistiska områden kanske var ibland mer intressanta.
Mm.
Så jag läste historia då på Stockholms universitet och mitt i det här då, det var ju på den tiden man hade värnplikt. Och då fick jag gå in i armén och så var jag sjukvårdare i armén som militär sjukvårdare. Och under den tiden så kunde man väl säga att det var intressant med medicin och kanske framförallt akut omhändertaget. Det har väl då levt kvar.
Mm.
Samtidigt hade jag läst då en del historia och man börjar väl inse, även om det är intressant, så är väl också marknaden tämligen begränsad.
Mm.
Det är väl kanske kulturvetare, arkiv, lärare.
Mm. Ja, det är inte så lätt att få jobb där kanske.
Det
är
som nej, förmodligen inte. Och historia kan man ju syssla med annars, eller humaniora överlag.
Mm.
Och just det här akuta och medicin var ju rätt så kul.
Mm. Akut historik är inte så stor marknad.
Begränsad, väldigt begränsad, ja.
Mm. Mm. Men visste du redan när du började utbildningen att det var akutvård eller narkos?
Nej.
Nej. När kom det till din... När fick du den insikten?
Det är en bra fråga. Jag tror det förmodligen kommer mest efter kirurg- och anestesiterminen, då man börjar få lite mer på benen av vad klinik innebär och sånt arbete. Sen börjar man successivt märka att när man läser alla de här olika terminerna, det som var mest intressant var liksom det första akuta.
Mm.
Kanske lite fysiologi och farmakologi och långa utredningar, och var inte riktigt samma grej.
Mm. Mm.
Skulle jag tro.
Mm. Vi har ju
Men det
haft...
var nog först under AT:n. Och framförallt skulle jag säga när man väl testade på att jobba som narkosläkare, just när man påbörjar sin SD då du faktiskt arbetar som det och inte bara står bredvid som poletten trillar ner på riktigt.
Mm. Men är du en väldigt stresstålig person?
Ja, det får man nog säga.
Ja, men det är ju ändå väldigt specialitet på så sätt att man är hela tiden i... skarpa situationer, inte hela tiden kanske, men allting kan ju ändå bli en skarp situation. Och när det blir det, när allt går åt helvete, då ringer man till er.
Ja, precis. Så är det på alla simuleringar, det slutar alltid med ringnarkosen.
Ja.
Så ska någon bara släntra in lite lojt.
Ja, precis.
Och känna som att de har jättegott om tid.
Ja, det är lugnt.
Mm. Hälften är bara att förmedla det, så kommer det gå bra.
Ja, det är väl en av narkosens uppgifter, kommer dit och ser lugn ut. För då blir det också lugnt på salen ofta. Det kan vara väldigt så rörigt och stökigt. Och så var det när jag var student och gick med narkosläkare, så sa han till mig, vet du, en av de viktigaste saker man ska tänka på när man kommer med sin narkosläkare, så kommer det på ett larm. Vet du det? Ja, nej, jag vet inte att kunna akut, men det ser, nej, det ser lugn ut.
Mm. Mm.
Du ska vara som en anka. Ja, jaha, du vet, ankan, de ser helt lugna ut, de bara glider fram. Och så under ytan så paddlar de bara helvete.
Ja, just det.
Men så att om de inte fattar, narkosen inte fattar, då blir det bara panik.
Mm,
så att, men såklart, ja. man söker sig nog till anestesi och den akuta världen just om man nog är rätt stresstålig.
Men hur lång tid tog det innan du kunde gå på dina jourer utan en klump i magen?
Alltså, jag...
Du kanske aldrig hade någon klump i magen. Men jag har pratat med en narkosläkare som sa att det tog 2 år ungefär.
Ja, jag skulle säga att jag hade jobbat en hel del. Alltså jag vickade innan jag gjorde AT och det gick väldigt mycket jour.
Mm. Och vad vickade du på för klinik då?
Först jobbade jag på lungmedicin. Nej, ortopeden var det. Och sen var det på lungmedicin ungefär ett halvår och så gick jag... Ungefär 2 primärjourer i veckan under den tiden. Mm. Och sen under 18 gick jag mycket jour och även på lediga stunder när man inte hade något att göra så gick jag till akuten.
Mm.
Och då får du rätt mycket vana av akut medicin på en stor akut upptagning.
Mm.
Sen tror jag att gå på larm, det är lite som att åka skidor nedförs.
Mm.
Det vill säga, kommer du och åker på en nivå som du känner att du har resurser att kunna hantera.
Mm.
Då känner du dig rätt så trygg med det. Är du en liten bit utanför din komfortzon men fortfarande vad du känner att du kan hantera. Det är ju där du har kanske den största delen av vad du kanske lär dig och tar till dig och tränar på. För då är det, nu är det lite utanför din komfortzon men du kan hantera och du lär dig att ta redskapen. Men det ger inte ut liksom i dubbelt svarta backen på en gång och slänger ut och tänker, tjoho, det här var kul.
Mm.
Utan då ringer du en vän förmodligen. Mm. Förhoppningsvis.
Mm.
Mm. Mm. Så jag tror akuta situationer är väl någonting du bygger upp. Dels för din exponering och man måste ha en eftertanke vad du ger dig in i. Och känner du att det här är någonting som jag kanske inte känner mig trygg, kommer att känna mig trygg på. Till exempel om du ringer från larm och säger nu får vi in en 2-åring här med dålig andning och behöver hjälp. Då såklart, det är ju en annan typ av stressnivå. Men då bör man ju ha vettet att veta vem man ringer och att man gör det. För det kan ju ge dig en trygghet i det. Mm. Så jag skulle inte säga att man blir kanske rädd av att gå jour. Mm. Men det finns tillfällen där du skärper dig extra mycket.
Mm.
Skulle jag tro. Så jag kan inte säga att jag var så rädd för de sakerna. Det läskigaste är egentligen inte de absolut sjukaste sakerna.
Mm.
Alltså de absolut värsta sakerna, jag menar hjärtstopp och sådana patienter. Det är ju för sig allvarligt men du kan inte ställa till så mycket.
Mm.
I alla fall om du vet vad du gör. Det som svårt sjuka patienter som du hamnar inför är ju ofta ett par saker du kan göra bättre. Jag tror det som med de flesta narkosläkares fasa är att du har en helt frisk patient.
Mm.
Och sen kanske du genomför någon form av narkos. Och det här går fel.
Mm.
För då har du plötsligt, då är det faktiskt någon som är helt frisk som du har tagit hand om och som har liksom lagt sig i dina händer och där vill du verkligen inte ställa till det.
Mm. Nej. Nej, men precis.
Det är nog en värre utgångspunkt än att träffa för sjuka patienter där du nog bara egentligen kan göra saker bättre, förhoppningsvis.
Mm. Men Johan, vad kul att du säger att du är humanist egentligen. Är det så att, har det varit svårt för dig i det här med naturvetenskap eller har du bara en bred repertoar i din hjärna?
Det är nog en bred repertoar faktiskt.
Ja.
Det tror jag. Även om jag läste natur så var nog bästa ämnena alltid de här humämnena faktiskt egentligen. Så.
Just det.
Mm. Historia var väl det kanske ämnet jag kunde bäst bland annat.
För att det här med vätsketerapi känns som ett klassiskt område inom medicin som är väldigt naturvetenskapligt och väldigt kemiskt.
Väldigt.
Ja,
Och ja. Du har hamnat på villovägar.
Ja, jag har förvirrat mig till vätskor. Uh-huh. Jo, men det kom ju när jag var läkarstudent. För jag hade ju funderat på narkos då under utbildningen och gjort såna extra kurser och utbildningar, alltså utbyten och lite sådana här valfria man kunde göra. Mm. Och sen insåg jag att jag slutade läkarutbildningen med vätsketerapi. Det var ju någonting som nog var bra att kunna, men som det inte verkade vara någon som riktigt har någon sån här hum om. Så var det för mig. Mm. Och så verkar det vara för de flesta. Och det här verkar ju vara återkommande sen jag undervisat genom åren. Det blir alltid sådär att någon säger, jo men ringer bra. Jo men det kan man ge. Och sen så diffunderade den här tankarna bort. Mm. De fick något så här blankt i blicken. Och så här, glukos också. Ja. Så att då tänkte jag måste få lite ordning på det här med vätskor och sätta fatta. För nu ska man ju plötsligt ut och jobba också. Mm. Ja. Så att då var mitt slutprojekt handlade om vätsketerapi.
Okay.
Så där startade jag då. Ja. Och sen när jag kom ut och var van att undervisa och kunde vätskor redan när vicka innan AT så märkte jag, men det här verkade jag ofta kunna bättre än många då. Mm. Så jag tänkte, det kanske man måste utbilda några av det här då. Mm. Och sen spann det där vidare och sen kom jag in på narkosen och så gör man efter, ska man verkligen kunna vätskor? Men där råder väl också en viss förvirring ibland. Fast på en högre nivå. Och sen har det liksom bara spunnit vidare och sen började jag tillfråga att lite mer organiserat börja föreläsa för AT-läkare. Så gjorde jag det. Ja. Och sen fick jag efterfrågan för ST-läkare och sen så tänkte jag, nu börjar det bli väldigt mycket vätskeföreläsning. Jag ska skriva ett vätskekompendium så jag slipper upprepa mig hela tiden här. Så skrev jag vätskekompendium. Och sen tog den fart.
Mm. Det kan vi länka till, det vätskekompendium. Det finns ju på nätet. Vätsketerapi eller
Ja, du kan googla vätsketerapi fast nu kommer du hamna på internetsmedicins hemsida för där skrev jag ihop precis nu i december så det kom ut och det är just den här basal vätsketerapi liksom, hur ska man tänka med fasta, hur ska jag tänka med chock, hur ska jag tänka lite om kristallider, vad är det här med kolloider, den är rätt så översiktlig just för de här när man är ny och obekant med vätskor.
Mm. Du skriver i ett kompendium som vi har skrivit ut i alla fall. Vätsketerapi för AT-ST-läkare från Skaraborgs sjukhus i Skövde. Då skriver du så här, för att kunna välja rätt terapi vid varje sjukdomsbild krävs av läkaren kunskap inte bara inom fysiologi och patofysiologi utan också om vad de olika lösningarna innehåller och vad som ska användas till vilket sjukdomstillstånd. Mm. Det här tycker jag sammanfattar väldigt bra varför man inte känner att man har så bra koll på det. Det är så många olika delar som man behöver liksom behärska. Mm. När jag läste på lite inför det här, då hamnade jag ju som alltid i molekylernas och atomernas och vätejonernas härliga värld. Och sen var tillbaka där med osmosen och bara ge mig en YouTube-film som kan förklara det här på ett bra sätt.
Men det känns som att vi tog med oss olika för jag dumpade bara en mening. Målet är att göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel.
Exakt. Det kan man säga för vätsketerapi, alltså basen är inte jätteknepig.
Nej.
Alltså det går att lära ut ett sätt där du oftast gör rätt och sällan så värst fel. Men vätsketerapi är ju sånt där ämne som har snurrat runt rätt många decennier och det finns många olika vilja och åsikter och inte alltid jättestark evidens.
Mm.
Så det är ett ämne som både blir stundvis invecklat, utvecklat och ibland också avvecklat.
Mm. Ja, vi längtar efter att reda ut det. Men ska vi gå vidare till vätskorna?
Ja.
Ja,
det gör vi.
Vad finns det för typer av vätskor? Eller lösningar?
Jag kan ju bara fråga, Johan, när du undervisar om det här, hur brukar du själv lägga upp det liksom?
Jag brukar göra så här. Jag brukar utgå från, beroende på vem jag föreläste för, då, för olika kategorier. Mm. Men var de ligger någonstans i sitt kunskapsläge. Jag brukar börja fråga mig, vad känner ni till för vätskor? Mm. Och de första vätskorna som, oavsett sjukhus, klinik, kategori, hur länge de har jobbat, brukar namedroppa. Det brukar röra sig om 3-4 saker. Nästan alla brukar säga ringeracetat.
Mm. Mm.
Följt av kanske glukos. Glukos utan närmare specifikation.
Mm.
Sen kan de nämna grupper av vätskor. Mm. För då också man har hört talas om kristallider, man har hört talas om kolloider.
Mm.
Nästan bara, det är nästan alltid samma sak som brukar komma upp. Mm. För det är de man har hört talas om. Och just för att de här nämns är väl kanske framförallt det, för de man råkar ut för i sin vardag. Det är ju i princip ringacetat och det är glukos. Möjligtvis en nutritionslösning, möjligtvis blod. Mm. Någon har alltid någon liten fundering om någon buffert. och sen finns det alltid någon som är extra påläst som börjar rabbla olika typer av kolloider. Men oftast blir det kristallider, kolloider, ringar och glukos.
Mm.
Och det kan man ju faktiskt säga, ska du göra vätsketerapin väldigt lätt för dig och ha redskap där du oftast gör rätt och sällan fel,
mm,
med ett visst reservation då, för att du kan ju alltid finlira,
mm,
med vätsketerapi. Men har du ringeracetat och använder den till det den är till för,
mm,
och använder du glukos och använder den vad den är till för, och inte förväxlar de två.
Mm. Mm.
Ett enkelt koncept.
Mm.
Då kommer det väldigt, väldigt långt. Mm. I alla fall initiala, det här på akuten, de här fastande patienterna. Då det blir väldigt tokigt, det är om du använder glukoser till det syftet som du har ringeracetat till.
Mm.
Eller om du använder ringeracetat till det syftet som är glukos i. Så kan du bara hålla de här två lösningarna och inte blanda ihop dem med varandra.
Mm.
Då kommer man väldigt långt.
Mm.
Det ska vi klara efter det här avsnittet. Ska du bara berätta vad en kristalloid är och vad en kolloid är?
Ja, grupp då, kristalloid. Det, orden kom ju från längre tillbaka där man gjorde experiment. Det är alltså, kortfattat kan man säga, det är vatten och elektrolyter. Och när det här torkar så blir det kristaller, därav att det är kristalloider.
Mm.
Och då kan du ha de här rena kristalloiderna, det vill säga de här vätskorna som är tänkt att se ut ungefär som vi ser ut i den extracellulära vätskan.
Mm.
Alltså ungefär så som vi ser ut när du tar blodprov och förhoppningsvis den ser normal ut vad gäller elektrolyter. Och där har ju ringeracetat och natriumklorid bland annat. Sen finns det lite mer balanserade typer av lösningar som plasmalyt och ringerfundin som vi kanske inte ser så mycket i vår kliniska vardag. Medan kolloider är en lösning. Den kommer från kollodium då för grekiskans klister. Det här är alltså en typ av emulsioner. Alltså partiklar som är lösta och vad ska man säga, svävar runt i vätskepåsen. De är oftast lite mindre.
Mm.
Det finns olika typer av kolloider. Deras syfte, varför de är gjorda, är till för att det är tänkt som så att de ska stanna mer i blodbanan än vad de här liksom rena inom situationstecken kristalloiderna gör.
Mm.
Ska man vara riktigt petig så kan man ju också kalla glukoslösningar för kristalloider då. Men jag brukar kalla dem för en egen grupp när jag föreläser och kalla dem för liksom glukoslösningar med en egen rubrik, för de har liksom ett annan typ av syfte.
Mm.
För att hamra hem en pedagogisk poäng. Ja. Inte blanda ihop de där två.
Bra. Pedagogiska poäng gillar vi. Ja. Vad finns det för slags kolloider då?
Kolloider, då kan man egentligen dela upp det som man kallar naturliga. Det vill säga alltså bygger på humanprodukter. Det är ju albumin som är liksom humant albumin. Och så skulle du väl kunna kalla plasma för en kolloid, men kanske inte ska riktigt användas som en kolloid. Plasma ska användas framförallt vid blödningar då, så jag lämnar den lite till blodkategorien då.
Ja. Mm.
Sen har du albumin, och de kan heta olika saker, vad de har för typ av försäljningsnamn, men kategorin liksom albumin.
Mm.
Sen har du de här HES-lösningarna, polyhydroxyetanstärkelse.
Mm. Det ser man inte så mycket.
Nej, det ser man faktiskt inte så mycket nu. Alltså hälslösningarna ser man inte jättemycket längre, för att där har det uppdagats att det blev allt mer och mer kontraindikationer och saker att beakta. När jag började och var narkosgäster användes hälslösningar rätt så mycket.
Okay.
Och de har funnits i lite olika typer av storlekar, och de här vanliga namnen som de flesta stötte på när de använde lite mer, det var de här venefundin och volven och tetraspan. Ja. Volylit, inget som ringer någon klocka. Nej, inga, nej, det var stort för några år sedan. Det här, de har ju drabbats rätt så hårt och håller på att försvinna ut, tror jag, nästan helt. Då. Mm. Mm. Hydroxidylstärkelse, förlåt, så heter den. Och det var väl potatis- och majsstärkelse, om jag inte missminner mig fel.
Ja.
Så de är egentligen på väg ut. Man börjar upptäcka att det här var, oj då, det var njursvikt. Ja, det var verkligen njursvikt. Oj, nej, inte till sepsispatienter. Det verkar också vara dåligt. Och oj då, inlagringar. Oj då, kanske klor. Oj, de kanske dör mer också. Oj då.
Ja.
Så att oj, de fick,
dåligt.
Ja, ja, jo, verkligen. Den var ju mer poppis från början. Och sen så här, successivt allt mer har försvunnit ut.
Mm.
Sen har du då gelatin, som är alltså gelatin. Den gamla lösningen som fanns var den här Hemacel, den lite nyare, modernare gelfusin då.
Mm.
Det vet jag inte heller om jag stött på så mycket. Man kan se den på enstaka sjukhus här och där. De hade förmodligen någon form av marknadsföringsdrive just när häst började stryka på foten då.
Mm.
Men det är jag som spekulerar.
Det är inte mycket jag har sett av den.
Nej, den kan man se ibland på vissa sjukhus. Sen så har ju dextraner, som är en gammal skandinavisk eller kanske till och med svensk kolloid, som är också en syntetisk kolloid. Häst, gelatin och dextraner är ju syntetiska kolloider.
Mm.
Dextraner tror jag också är lite på tillbakagång. Man ser dem inte så där jättemycket nu för tiden. Och den är ju som så känd framförallt utomlands för att vara allergiframkallande då. Men man måste förbehandla, man ger prometeende, alltså små dextranmolekyler som man ger innan man ger de här lösningarna för att de ska vara mindre allergiska. Men det har inte alltid hittat hem på alla ställen. Plus att den har en viss antikoagulativ effekt. Mm. Det som framförallt de här äldre narkosläkarna brukar ibland prata om dextraner, framförallt när de kommer ut på större sjukhus. Plastikkirurger, ortopeder har ibland använt det som vätskor för att det liksom har tromboprofylaxeffekt då.
Mm.
Lite bättre genomblödning. Men jag upptäckte faktiskt bara nu för några veckor sedan när jag jobbade på ett ställe som funderade på om man skulle beställa hem det, då verkar det som de var på väg att avregistreras, så de kanske också försvinner. Kolloiderna har gått upp och ner, vad man ska använda och när du inte ska använda, och fram och tillbaka. Början på 2000-talet så var det lite mer ajabaja för albumin, men nu är albumin tillbaks och egentligen den kolloid som nu är liksom rekommenderad i första hand.
Mm.
Framförallt inom intensivvårdsvärlden då.
Så om man ska komma ihåg en kolloid, då ska man komma ihåg albumin?
Ja.
Mm. Och plasma kanske?
Plasma, ja, men jag stoppar den kanske i blodkategorin då.
Ja.
Det vill säga retrocyter, plasma, trombocyter. Mm. Kommer man på att man vill ge kolloider, vilket oftast egentligen bara är i operationssammanhang eller IVA-sammanhang, oftast skulle jag säga, då ska man tänka på albumin.
Mm. Det var skönt, bara en enda grej att komma ihåg. Men sen har du varit inne på då din blodgrupp.
Ja, blodgruppen, ja. Och jag kallar det är alltså de olika typer. Här finns det också en massa subtyper såklart. Av olika typer av plasma. Men ska man grovt dela in så kan det ge liksom trombocyter, det kan ge retrocyter och det kan ge plasma.
Mm.
Om vi gör det förenklat då. Erytrocyter, alltså blodkoncentrat, den ger man ju till de som blöder. Sen kan det ju vara förstås att man ger blod på stabila anemiska patienter, men då kan det vara andra typer av indikationer varför man ger blod.
Mm.
Plasma ger man ju framförallt vid blödningar för att ersätta koagulationsfaktorer. Och trombocyter brukar ju vara vid stora blödningar när det har blött en del. Och sen brukar vi se trombocyter dyka upp på de här, skulle jag tro, förmodligen mest hematologiska patienterna med så grav trombocytopeni och som har symptomgivande blödningar.
Mm. Mm.
Man brukar inte bara behandla på siffran utan just när det börjar bli komplikationer i form av blödningar. Då.
Mm. Ja, de brukar ju ha väldigt mycket is i magen när det gäller
väldigt
siffror.
Väldigt mycket is, ja. De går runt där med två små flämtande trombocyter.
Ja. Alltså, man blir lite nervös ibland. Mm.
Precis, kristallider, kollider, glukos kan det väl kalla nutrition då.
Mm.
Men om man ska ha en egen liten grupp, det är den här totala parenterala nutritionen. Mm, det vill säga alla de här vita påsarna som man ser hänga på avdelningarna.
Mm.
Det är den typen av lösningar som kan ge den fulla nutritionen intravenöst. Glukoslösningar kommer inte upp i den fulla nutritionen. De kan liksom inte ge hela ditt behov av nutrition.
Mm.
Även de här starka sockerlösningarna har ju rätt så glest med kalorier.
Mm.
Så det är TPN-lösningarna då. Som finns en uppsjö av.
Och de innehåller även proteiner och fetter.
Det är alla möjliga alltså. Grejer där, ja. Mm. Du vet, och ibland får man dessutom lägga tillsatser till de här.
Mm. Men vad sa du? Glukos med elektrolyter. Då har vi basalbehovet. Var det så du sa?
Nej. Ja.
Ja.
Så här, om vi ska säga någonting om glukoslösningar då.
Ja.
Glukoslösningar. Har ni försökt ordinera glukoslösningar i en datajournal någon gång? Det kommer upp 1000 olika lösningar.
Mm. Ja.
Och man tänker bara, va?
Mm.
Va?
Mm.
Och de heter allt möjligt.
Mm.
Dessutom verkar det råda någon form av begreppsförvirring. För när du pratar med folk, dels verkar de inte riktigt veta allt vad glukoslösningarna innehåller.
Mm.
Men också när du ordinerar så verkar också råda en förvirring. För du kan ordinera en glukos och så frågar de om vill ha elektrolyter.
Mm.
Mm. Och så säger jag vill ha en glukos med elektrolyter. Ja, då kanske du får en glukos med elektrolyter, men som, vad som man kallar för en buffrad glukos som är någonting annat. Eller så ordinerar du en buffrad glukos och så har de hängt en glukos med elektrolyter.
Mm. Och vad är en buffrad glukos?
Ja, en buffrad glukos innebär att den har lite acetat.
Mm.
Om man tänker hur vi själva ser ut extracellulärt. Vi har ett natrium som förhoppningsvis ligger på 135-145. Det har lite kalium på 3-4. Klorider kanske någonstans runt 105. Någonstans. Lite bikarbonat förhoppningsvis någonstans runt 22.
Mm.
Så är ju de rena kristalliderna tänkt att se ut, även om de inte riktigt gör det. Alltså de här natriumklorid och ringer acetat. Men tittar på en buffrad glukos. Den är lite på sätt och vis som om du tar en glukoslösning utan elektrolyter och sen så tar du en ringer och sen pytsar ihop ungefär hälften hälften.
Mm.
De är lite vad jag kallar för en jaså jaha lösning.
Mm.
För de har 70 millimol natrium ofta.
Ja.
Och sen så har de kanske 30 millimol acetat som kommer bli bikarbonat och sen kanske de har ett par millimol, ja 40 millimol klorider ungefär. Och så har de lite granssocker. De ligger mellan 25 och 50 milligram per liter. Så ger en sån lösning. Du får liksom inte riktigt det här natriumet och kaliumet som du behöver för ditt basal vardagliga ticka runt behov.
Mm.
Du får lite för mycket natrium egentligen. Sockret kommer inte upp i det du behöver. Och är du ute för en ren extracellulär volyms ökning, alltså en hypovolemi eller en rejäl iluspatient som har kräkts massa grava dehydrerade, då har de här en rätt så dålig volymexpandereffekt just för att de har låghalt natrium då. Så jag tycker de här buffrade glukoslösningarna, ja det kan du väl ha, men är du ute efter för att du vill ge basbehovet av elektrolyter, vatten och socker, för det är ju sockerlösningarnas syfte. Då når du inte det. Och är du ute för att du vill liksom vätska upp den här patienten så ligger här med tjostigt tryck och dåligt diures, då blir det inte heller riktigt okej. Okay. Mm. Sen det finns områden där de kan användas och vara användbara. Men
man kan ju ändå förstå varför det är en förvirring, för det är ju på något sätt en glukos med elektrolyter.
Ja visst, ja det är det.
Fast precis. Inte lika mycket bara.
Ja, men ibland lite för mycket och på ena aspekten lite för lite. Den är lite så här mitt emellan, jaha.
Mm.
Ja.
Men om man då ska ta en glukos med elektrolyter, hur mycket får man ja. Då?
De kan heta massa olika saker, beroende på vem som har gjort den här påsen. Då. Det att de här lösningarna har, det finns två saker man kan titta på. Du kan titta på sockerpresentalten. Och sen så kan du titta på elektrolythalten.
Mm.
Det står på den här texten på påsen, den här texten som alla seringen läser. Ser man bara texten på påsen så kan man lista ut vad den är till för.
Mm.
Har du en glukos då med elektrolyter så innebär det, har de elektrolyter, då kommer de antingen ha 40 millimol natrium och 20 millimol kalium. Eller så är det 50 millimol natrium och 25 millimol kalium.
Mm.
Det är vad de kommer ha. Har de inga elektrolyter, då har de inga elektrolyter. Då är det liksom socker och vatten.
Mm.
För snurrar man ner då och har detta beaktande, varje påse är oftast på en liter då. De här kan heta gluconack, för det är glukos, natrium, kalium det står för. Eller så kan de heta glukosel, som väl står för elektrolyter. Eller så kallar de bara det för glukoselektrolyter och så står det glukos, 40, natrium, 20, kalium på dem. Så de kan heta lite olika saker då. För att titta på ungefär vad du har för dygnsbasbehov. Nu pratar vi om den vuxna populationen. En patient som fastar och som inte äter. För det är förmodligen därför det hänger dropp.
Mm.
De behöver ett dygnsbehov på ungefär mellan 80 och 100 millimol natrium. Och så ligger det mellan 40 och 50 millimol kalium. Du kommer behöva cirkus 30 milliliter vätska per kilo kroppsvikt. Det här varierar förstås beroende på gammal där och andra sjukdomar. Men tumme och pekfinger. Och så behöver du ungefär 2 gram socker per kilo. Ungefär basalbehov. Inte för att nutriera, för du kommer inte upp i nutrition på den lilla sockret. Men just för den här organ som är liksom sockerkrävande.
Mm.
Och tittar man då, det här misstänker jag att de som har gjort påsarna har tänkt till. Man kan ana sig detta. För ger du då 2 påsar glukos med elektrolyter, beroende på vem som är tillverkande, 40 eller 50 natrium, 20 eller 25 millimol kalium. Ja, då får du 2 liter vätska, alltså vatten.
Mm.
Och väger du då 70 kilo och du ska 30 milliliter per kilo, ja, det blir 2,1 liter.
Mm.
Du får 80 till 100 millimol natrium. Det verkar vara misstänkt likt dygnsbehovet.
Mm.
Och sen får du mellan 40 och 50 millimol kalium. Också mycket misstänkt likt dygnsbehovet. De här lösningarna har ju 5 eller 10% glukos i sig. Och 5% innebär alltså den här liten 1,50 gram. 10% 1,100 gram per liter. Och du skulle ha 2 gram per kilo, så okej, 140 gram. Ja, 5%. Du kommer inte riktigt upp då. Du ligger där och flämtar på 100 gram.
Mm.
Har du 10%? Ja, du kommer kanske upp i glukosbehovet. Kilokaloribehovet kommer du inte upp i vilken lösning du än väljer. 1 gram socker är 4 kilokalorier. Så har du 10% då får du 400 kilokalorier per påse. Har du 5% får du 200 kilokalorier per påse. Så då, om det har gått ett par dagar, de inte äter, det är fortfarande stopp, de kanske ligger där med tarmparalys, du har kört socker några dagar, då är det dags för TPN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, okej, då ska vi börja prata om TPN.
Ja, TPN. Alltså det är den totala parenterala nutritionen. Om du i början har en patient som är fastande och det vill ge basalbehovet av vatten, socker och elektrolyter, då blir det de här glukoslösningarna. Och då är det inte ovanligt att man startar med 5% och sen kanske går över potentiellt till de 10%. Men de kommer inte få sitt fulla behov. Tanken är att de ska börja äta så småningom.
Just det.
Men gör de inte det då och magen inte överhuvudtaget igång och de fortsätter fasta och dagarna tickar på, då börjar det bli dags att ge hela nutritionen och då kommer man slinka in på TPN-lösningarna då.
Mm.
Kortfattat kan man väl säga att det bästa för patienterna det är att kunna äta som vanligt, men det är inte allt att de kan, för det kanske är tarmparalys eller en annan anledning som gör att de inte kan försörja sig peroralt. Mm. Näst efter mat, då är det ju sondmat som gäller. Men om inte det funkar, då blir de här TPN-lösningarna.
Mm. När väljer man sondmat då?
Alltså sondmat kan ju vara en patient, du vill ge en enteral nutrition, det vill säga den perorala nutritionen. Men om någon anledning kanske de inte kan äta. Det kan ju vara att de har haft någon hjärnskada eller stroke eller blödning. Du kan ha till exempel intuberade, sederade intensivvårdspatienter som har legat där ett tag på intensivvården och de äter inte. Men magen kanske är igång och det bästa sättet du kan börja nutrera dem här är att du stoppar ner en ventrikelsond och så börjar det ge nutrition på den vägen. Och målet då är att man ger full nutrition, men om det inte går då, det kanske stoppar magen retentioner och blir TPN.
Mm.
Och det är väldigt kortfattade man kan säga, det finns olika lösningar om TPN-lösningar. Och det kommer man väl råka ut för beroende vilket sjukhus man är på och vilken som är upphandlad. Vi, mig veterligen, Västra Götaland av SMOFF-KBV:n.
Mm.
Säkert här, samma sak.
Mm, det känner jag verkligen igen.
Ja, men de kan heta olika saker.
Mm.
Det man ska tänka på när man ordinerar de här då, det är att man ska fundera på hur många kilokalorier de här behöver.
Just det.
För du kan inte fullt nutrera på en katabol patient. Du måste lägga lite lägre kilokaloribehovet på dem än om de hade varit liksom friska.
Mm.
Annars riskerar du att övernutrera och då får de en så kallad refeeding-syndrom.
Just det. Jag tänker bara att vi kan förklara vad en katabol patient är.
Alltså en katabol är ju en nedbrytningsfas, en akut stressreaktion. En anabol, det är en frisk uppegående uppbyggnadsfas, det vill säga att den är kroppen inställd på uppbyggnad snarare än en försvarsmekanism kan man säga. Alla svårt sjuka patienter blir till någon grad katabola.
Kan man lite slarvigt också kalla det för svältfas?
Ja, det kan man göra.
Mm.
Och det kan man säga, har du helt liksom sängliggande sjuk patient som inte företar sig någonting, då ligger det på ungefär 20 kilokalorier per kilo.
Mm.
Det är väl liksom det minen. Sen kommer det upp.
Det är det kroppen behöver utan att egentligen röra sig speciellt mycket.
Ja, i princip ja.
Och 20 kilokalorier per kilo och dygn.
Ja, sen hamnar du på nästa steg är ju då på 25 kilokalorier per kilo och dygn. Så är det akut sjukt, då ligger det förmodligen någonstans mellan 20 och 25.
Mm.
Är du frisk och uppegående kanske ligger på 30 och är du mer nu i en välbyggnads anabolfas så ligger du på 40 kilokalorier.
Så man tränar, man är igång, man bygger muskler,
ja.
Lever ett aktivt liv, då är det ungefär 40 kilokalorier.
Där kilo någonstans, ja det kommer förmodligen handla på 30, någonstans mellan 30 och 40. Någonstans. Men här måste man ju fundera när du nutrerar patienten, hur pass sjuk är den här? Och i min värld då, den akut sjuka världen, intensivvårdsvärlden. Det är oftast därför det hänger på nutrition. Då kommer vi förmodligen hamna någonstans på 20-25.
Mm. Mm. Basalbehovet eller en sängbunden patient. Ja, där någonstans.
Ja, de är mer akut sjuka. Men när jag ligger i senare fas, kanske på en avledningsfas. De är inte gravt septiska längre. De kanske börjar bli lite mer anabola. Då går man liksom upp i nutritionen. Så när jag väljer nutritionslösning i den här TPN-en. Då tittar jag på hur många kilokalorier behöver den här patienten. Och sen kollar jag hur mycket den väger. Och sen väljer man liksom en storlekspåse därefter. För de har ju en förutbestämd kilokalorismängd, de här påsarna.
Mm.
Och det kan ju vara liksom 1600, 1800, 2000 kalorier ungefär.
Mm. Så att om vi bara... Vad blir 20 kilokalorier per kilo dygn på en 70 kilos person?
1400 kilokalorier.
Ja. Okay.
Mm. Hade du kört bara 10% glukos och 2 liter, då hade du kommit upp på 800 kilokalorier.
Just det. Mm.
Och de här lösningarna då, TPN-lösningarna, de kan vara för perifert bruk och de kan vara för centralt bruk.
Mm.
Och vad det menas är vilken typ av infart du behöver. Perifert bruk, det innebär att du har lite mindre energi per milliliter. Det vill säga att den är lite mer, ska säga, utspädd och en lägre osmolaritet. Så du kommer inte upp i samma kilokalori på perifera påsar.
Mm.
På den centrala då har du liksom en högre densitet av energi per volymsmängd. Och då har du en rätt så hög osmolaritet. De behöver ofta centrala infarter.
Mm.
Och då trillar det ofta ner en remiss till narkosen att de behöver någon form av central infart för att kunna ge det här.
Mm. Okej.
Mm. Och sen kan du säga att en patient kanske äter en liten mängd men inte jättemycket. Och då kanske vi kombinerar det här med att då välja olika nutritionsläns, kanske en mindre mängd TPN. De kanske får i sig så mycket per oss men ändå inte tillräckligt. Och då kan vi fundera på att det kanske räcker med sockerlösningar. Mm. Så här kan man jonglera lite fram och tillbaka.
Mm.
Men att,
kan man tänka att man väljer de här centrala lösningarna när det är en patient som man tror kommer behöva TPN under en längre period?
Ja, oftast är det ju så här att patienten har kommit in, den har varit sjuk, man har börjat tänka på socker, man tror att det kanske vänder och så går det dag en, dag två, dag tre, kanske dag fyra, magen står still och så börjar man tänka på det. Det här verkar inte lösa sig, vi kommer att behöva ge TPN, det här kommer ta ett tag och så skriver man en remiss till narkosen och så blir det liksom en central infart.
Mm. Mm.
Oftast då. Coronary feeding syndrome är, har du en patient som är inställd på att vara katabol och du öser nu in nutrition intravenöst, så kan inte kroppen hantera det här. Utan de kommer få temperaturstegringar och takykardier och deras elektrolyter far åt fanders. De kan få högre mortalitet, de här patienterna.
Mm.
Medan ösning peros, de kan väl få diarré antar jag, men intravenöst finns ingenstans för den här, all den här nutritionen att ta vägen.
Mm.
Så att det blir verkligen frispel på kroppen. Det är kort om TPN.
Jättebra.
Ska vi säga något om buffertlösningar också?
Ja, vi kan säga någonting om buffertlösningar. Det jag kom på, man kanske skulle säga kort bara för att inte förvirra de som lyssnar. Osmolaritet, det är alltså de partiklar som är lösta som har en osmotisk tilldragande kraft av vätska. Alla lösningar har någon typ av osmolaritet. Mm. Precis som kroppen har en osmolaritet. Det utgörs framförallt av natrium hos oss, socker och urea. Så alla lösningar kommer ha på den här påsen, den som alla seringen läser då, där står det osmolariteten.
Mm.
Vi har inneboende 300 i osmolaritet. Alltså fysiologiskt människor. Så lösningar som också har 300, de kallar man för isotona, det vill säga samma osmolaritet.
Mm.
Allting som är högre, då blir det hypertont och allting som är lägre, då är det hypotont.
Just det. Men kan man säga att kroppen har 300, eller var någonstans i kroppen?
Ja, ja, det kan man väl, ja, det är en förenkling då, men om du tittar på den extracellulära vätska, då har du liksom den här 300 osmolariteten, för det är där du mäter, va?
Ja, just det.
Det är där du mäter. Det här får ju, det är natrium gånger 2 plus socker plus urea. Och nu kommer ihåg de här hyperosmolära syndromen man läste om där på medicin. De som kommer in med högt glukos, som ofta är en typ 2-diabetiker som har spårat ur.
Mm.
De har ju högre socker och därmed är de hyperosmolära. Men de brukar ligga någonstans runt 330, kanske 320. Alltså ett lättföljt, det är inte så att de rasslar upp i sin osmolaritet.
För de har så mycket socker i sitt blod som drar vätska från vävnaden, inte blodbanan.
Har du en högre osmolaritet, då det blir törstig. Du får ADH på slaget.
Mm.
Precis som ketacidoser kan ha lite högre osmolaritet också.
Men kan man säga så enkelt att man har högt glukosvärde i blodet och då kommer blodet, eller blod, alltså vätska kommer dras till blodbanan från?
Ja, man kan väl säga, det här brukar man prata om i akuta volymsförluster, att kroppen har en viss inneboende effekt att rekrytera vätska när de tappar hypovolem. Det får ju liksom det här sympatikopåslaget och får lite mer socker som rekryteras från liksom interstitie.
Ja, just det.
Volymen, den här snabba volymsrekryteringen brukar prata om. Men, ja.
Litet bispår där. Men
bispår.
Det är bra.
Vad är en buffertlösning då?
Buffertlösning är de lösningarna som används för att korrigera svåra metabola acidoser. Och det finns två lösningar. Det man bör beakta är att buffert används sällan. För det kommer börja knuffa på kroppens egna kompensationsmekanismer. Till exempel Frank-Starling-kurvan är ju förskjuten med en acidos för lättare avsyrgas. Du ska åtgärda grundproblemet till den metabola acidosen.
Mm.
Men ibland kan patienten vara så extremt svårt sjuk att det börjar närma sig någon form av snart hjärtstopp i princip. Eller grav acidos.
Mm.
Och nu pratar vi om pH 7,0 eller lägre. Då kan man börja fundera på att använda buffert. Dessförinnan är det tveksamt. Däremot har du tricykliska intoxikationer så har natriumbikarbonat en roll i behandlingen som inte styrs av acidos. Men jag återkommer till den då. Så två buffertlösningar. Det ena är tribonat. Tri, det blir liksom tre saker. Du har bikarbonat som kommer till sist bilda koldioxid och andas ut. Sen har du acetat som kommer bli bikarbonat och sen också då andas ut via koldioxid. Och sen här TAM eller trometalol som är alltså en protonjonsacceptor som går ut via njurar. Och natriumbikarbonat som har kanske lite mer buffert än tribonat. Där har du natrium och du har bikarbonat. Så det går ut via lungor.
Mm. Så då kan man väldigt förenklat tribonat om man tror att någon har en bra njurfunktion.
Mm.
Och natriumbikarbonat om man bara vill använda ventilationen för att...
Ja, i princip. Ja. Och har du bara en buffertlösning och du står där och velar, ta den då som du har.
Ja.
Skillnaden blir inte liksom markant ändå.
Mm.
Vi kommer förmodligen ringa till er innan vi
ordinerar
en buffert ändå. Mm.
Det som jag skulle vilja skicka med då. Mm. Om du har en patient som kommer in med en tricyklisk intoxikation. Mm. Det har varit ovanligt men det har börjat användas nu av en del smärtpatienter som behandling och där finns ju en överrepresentation ibland av suicidförsök.
Mm.
En tricyklisk är en väldigt läskig intoxikation. Två saker som de kan få är bland annat maligna arytmier och kramper.
Mm.
Och det finns också en association när QRS-komplexen, PKG, börjar bli breda. En association när de kommer börja krampa och också arytmier. Och det första du gör i behandlingen för de här då, det är att ge natriumbikarbonat för att knuffa de här åt ett mer metabolt håll och sen har också en kompetitiv effekt vad gäller inverkan på natriumkanaler. Så har du en tricyklisk intoxikation, breda QRS-komplex, då kan du dundra på natriumbikarbonat på en gång.
Kan vi säga kort varför man är så försiktig med att använda buffert?
Alltså buffert har väl inte visat sig ha någon gynnsam effekt i sig, utan ska jag åtgärda det som är själva grundproblemet på den här patienten. En annan som rätt ofta förekommer, tycker jag i alla fall i min värre diskussioner, då har man pratat bland annat om det här med dissociationskurvan, att får en gravt en acidos, mer acidot skulle bli ju lättare har den för att ge av sig syre. Att hemoglobinet släpper syre, det är liksom en sån kompensationsmekanism. Och det är väl för att liksom korrigera det här svåra tillståndet. Och då kanske knuffar det här åt fel håll. Det blir svårare att lämna av syre, men det har inte åtgärdat liksom grundproblemet.
För de som har glömt vad den här dissociationskurvan är?
Ja, det är den här slopande skidbacken vad gäller hur pass lätt syre binder till hemoglobin.
Mm.
En klassiker är när du tittar på poxen på patient så ser du när de börjar bli hypoxiska. Det går ju långsamt från 99 och så till sist kommer ner mot 90 saturation. Och sen bara rasslar du ner i saturation. Och då är det ju på den här väldigt sluttande fasen på den här kurvan. Det vill säga att små tapp i syre skapar en rätt så snabb desaturering. Och den här kurvan kan vänster och höger förskjutas beroende på olika tillstånd. Då. Höger förskjutning, det vill säga att det släpper syre lättare till vävnaden, det är till exempel hög feber, acidos. Motsatten då är ju då hypotermi och alkalos, det blir en vänsterförskjutning.
Mm. Mm.
Och där avslutar vi del 1 av vårt samtal med Johan. Vi har nu gått igenom vilka olika typer av vätskor det finns. Vi har pratat om kristalloider, kolloider, glukos, blodprodukter, TPN och buffertlösningar. I nästa del så kommer vi att prata om hur vi faktiskt använder de här lösningarna. När väljer vi vad, hur mycket, hur snabbt? Vi pratar om vätskebehandling vid dehydrering och vid chock. Vi kommer också att gå igenom vilka typer av infarter det finns och svara på era lyssnarfrågor till Johan. Men allt det kommer i del 2. Hej då så länge!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.